Det här är en podd från Svenska Yle.
I Sverige har coronadebatten och särskilt då debatten om hur det kom sig att det var så många äldre som dog på äldreboenden. Den debatten har tagit ny fart och den är ganska hetsk, eller hur, Marianne Sundholm?
Jo, hetsk är den verkligen, och om inte annat så visar den ju att det här fortfarande är och länge kommer att vara ett djupt sår i Sverige. Alltså, såklart, med så många döda som det var i våras så är det någonting som kommer att diskuteras länge.
Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag pratar alltså med Marianne Sundholm som är Svenska Yles korrespondent, Norden-korrespondent, och bevakar då bland annat Sverige. Och det är ju så att smittan på äldreboende i Sverige, det var ju känt från pandemins början att där tog den sig in snabbt och blev då väldigt ödesdiger. Men vad är det som gör att den här debatten har blossat upp nu igen?
Nu är det ett reportage i Dagens Nyheter som gräver igen i det här som det har varit tal om redan tidigare i våras och i somras, om att det har funnits direktiv och anvisningar om hur patienter ska prioriteras i vården under den här pandemin. Och det har flera gånger väckt stor uppmärksamhet, men nu särskilt de senaste dagarna. Och det har blivit ett riktigt gräl mellan de ansvariga sen och den här reportern Maciej Zaremba som går ut med de här uppgifterna, och det är ganska fula ord egentligen, skulle jag säga, mellan de här parterna.
Ja, precis. Det är hårda anklagelser, för det som Zaremba skriver om, och som ju nog också många andra har skrivit om och grävt i Sverige, är ju det här då att det från myndighetshåll, från Socialstyrelsen och från regionerna som är ansvariga här har gått ut och sådana här påbud eller linjer, direktiv om, och där har man åtminstone kunnat tolka det som så att de äldsta och mest utsatta och de sköraste inte ska få sjukhusvård och inte ska få intensivvård helt enkelt om de fick och när de fick covid-19.
Det har gjorts anmälningar om det här också. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har fått 350 anmälningar om vård under covid-19, så är över 100 av de här berör frågor om att äldre inte har fått den behandling de skulle ha behövt. Så att här finns flera, alltså verkligt många fall där det ändå finns en sån misstanke, åtminstone hos de anhöriga som har gjort den här anmälan. Det här är ju någonting som har diskuterats länge, alltså redan i våras uppmärksammades det sådana här interna dokument från Karolinska sjukhuset om vilka som hade rätt till intensivvård. Och senare på våren gick den här geriatriprofessorn Yngve Gustafsson ut flera gånger med verkligt hårda ord om och talade till och med om aktiv dödshjälp, alltså med de här äldre som inte fick den vård de behövde. Det här har ju tillbakavisats hela tiden av de officiella instanserna, både av Socialstyrelsen och Region Stockholm, och också i ett upprop från hundratals sjuksköterskor som kraftigt tog avstånd till de här påståendena och förstås framhöll att de gör sitt bästa. Men det här är en diskussion som har pyrt från allra första början.
Ja, det handlar ju väldigt mycket om då förstås dels direktiv, men också just precis etiken i vården. Och det är ju de många representanter för vården jätteupprörda över, att de anklagas helt enkelt för att ha gjort etiska brott. Och det kan man ju förstås förstå, att sjuksköterskor som har slitit i sitt anlete svett känner det som ganska orättvist.
Och det var det som den här Stockholms sjukvårdschef Björn Eriksson starkt gick ut med i svar på det här reportaget. Det är ändå att det är alldeles fel att anklaga en hel yrkesgrupp på det här viset. Men det som det ju framförallt är grejen nu om är de här papprena och vilka anvisningar som på riktigt har funnits. Det som ju poängterades redan i våras, jag har intervjuat Björn Eriksson själv, är att det det visst finns olika anvisningar för vem som helt enkelt klarar av intensivvård till exempel, att det är en så tung belastning för kroppen att alla inte klarar av det. Och därför ser vi ju, både i Sverige och i Finland har vi ju sett att medelåldern på de som har legat på intensivvården är klart lägre, alltså över hälften har varit under 60 år gamla, för att äldre personer som är i sämre skick helt enkelt inte anses klara av den tunga vård som det, eller det tunga ingrepp som det innebär. Men nu handlar det ju också om då lättare vård än intensivvård i sig, alltså vad som har hänt på äldreboendena och vilka som har fått träffa läkare, vilka som har fått besöka sjukhus och så vidare. Och det är väldigt svåra frågor för Sverige som har gått igenom så här, en så här tragisk vår.
Ja, som du säger, de här dokumenten talar ju om då att man ska rangordna de äldre till exempel i en sån här skörhetsskala. Det är mycket tal om skörhet, och där är då att de som är skörast, så de ska få då enbart liksom lindrande vård helt enkelt, och inte skickas till sjukhus och inte ens nödvändigtvis träffa en läkare.
Mm. Och här har det varit mycket tal om de senaste månaderna om hur man har tolkat, hur äldreboendena och vårdenheterna har tolkat det här rådet om att man, jag menar, av ren risk för smittspridning fanns det anvisningar om att läkare inte, alltså att man ska undvika onödiga besök. Men här har nog funnits hela tiden en debatt om tolkningsmöjligheterna i de här anvisningarna.
Ja, det är ju också många anhöriga som har gått ut och berättat om just precis det här, anhöriga som har upplevt att de helt enkelt var tvungna att ingripa själva. Och jag ser här att Dagens Nyheters chefredaktör Peter Wolodarski skriver i en ledarkrönika att måste man ha en läkare i bekantskapskretsen eller en läkare i familjen för att få vård. Och när det börjar låta så känns det ju verkligen som debatten är ganska häftig.
Och det har ju varit hela tiden, egentligen blev det klart redan i mars-april att det blev liksom den officiella förklaringen från Sveriges håll, också uppe på regeringsnivå. Vi har flera gånger hört socialministern Lena Hallengren säga att det var inom äldrevården det brast, och man ser det här. Det som ofta tas upp är att en väldigt stor del av de som i Sverige bor på äldreboende är redan i så kört tillstånd statistiskt. Det känns hemskt att titta på bara statistik när det ändå handlar om människöden, men statistiskt så sägs det att hälften av de som bor på äldreboende i Stockholm i Sverige kommer att leva bara i 6 månader till. Så det är alltså människor som har mycket grundsjukdomar och är gamla och inte friska. Och det är ju klart att om man kombinerar det med en stor samhällsspridning av coronaviruset, så det är en dödlig kombination.
Och det är ju här förstås som många lyfter fram det, att det skorrar väldigt illa det här som Sveriges ledning och statsminister och Anders Tegnell sa, och så här att vi ska skydda de äldre, så att det är ju förstås, ja.
Från dag ett var budet att det är de äldre som ska isoleras och de äldre som ska skyddas, och ändå är det precis det som gick fel. Så att det är ju klart, alla vill ha en förklaring till det här, men det finns det ju inte, eller det finns inte en förklaring, det finns många, och framförallt så är det ju svårt här att hitta. Alltså det är svårt att hitta någon enskild att skylla på, för att här det har gått fel på så väldigt många olika fronter.
Ja, och då kommer vi ju in på det här hur äldreomsorgen är organiserad, och det är ju ett jätteaktuellt tema här i Finland också nu när Finland står inför en vårdreform där då vård och omsorg ska organiseras om då på bästa sätt. Men det som är ju ett faktum i Sverige är att det där själva konkreta ansvaret, lite som du sa, så det var utspritt på flera, och därför kanske det är kanske bland annat en förklaring då till att det blev som det blev.
Det är nog troligen en förklaring, jo, det här om hur decentraliserat system Sverige har, ännu mer decentraliserat än Finlands. I Sverige ligger sjukvården, ansvaret för både privat- och specialistvården ligger på regionerna, det är 20 stycken sjukvårdsregioner, och det är deras skatteintäkter som finansierar vården till 70%. Det här betyder också att varje region då har sin egen har eget ansvar för materialförsörjningen, och här blev det ju också en jättestor diskussion i våras. Alltså redan tidigt i krisen, redan i början av mars blev det klart att de här regionerna har inte tillräckligt stora muskler för att klara sig i den globala upphandlingen om skyddsutrustning. Det blev liksom genast klart att de kommer inte att fixa det, och i kombination då med att Sverige inte hade ett beredskapslager på samma sätt som Finland och inte var förberett, alltså rent konkret förberett med skyddsutrustning på samma sätt, så blev det här en katastrof, och det lyfts ofta upp som en orsak till att det gick fel på äldreboendena. Alltså det här rent konkreta bristen på skyddsutrustning, och så ska det ju förstås inte vara, och det snabbt tillsatte man en nationell samordnare och så vidare för att få den här upphandlingen igång, men det var ett problem en lång tid under våren.
Nu är det ju svårt, man kan ju inte säga nu att det är bättre i det kommunala eller det offentliga eller sämre eller bättre i det privata, men ett faktum är ju att den svenska äldreomsorgen drivs väldigt mycket av privata vårdbolag som ju också förstås kommer att granskas, eller hur?
Ja, och Sverige har ju, precis som Finland, men haft sina stora vårdskandaler inom äldreomsorgen redan tidigare. Det här att äldreomsorgen i Sverige är i dåligt skick är inte en nyhet, men det blev liksom tydligt på ett så väldigt tragiskt sätt nu i våras. Och det här är ju nog någonting som politiken nu fokuserar väldigt mycket på, eller åtminstone den socialdemokratiska regeringen försöker lägga fokus på, att det är just välfärden som det nu måste läggas pengar på, att det här måste åtgärdas.
Ja, som du säger, det utreds ju nu på flera sätt. Sverige har en coronakommission som väl tittar på hela bilden och allt som gjordes och inte gjordes.
De har sagt att de ska vara klara före nästa, alltså i god tid före nästa val, så att det kan nog dröja här ännu. Ja, det kan det, men den här diskussionen, och så IVO gör ju också sina granskningar, att det här är nog någonting som kommer att fortsätta diskuteras mycket hela hösten, skulle jag säga. Nu har ju politiken i Sverige varit underligt lite om corona de senaste månaderna. Det har handlat om arbetsrätten, det har handlat om gängkriminalitet framför allt. Det har inte varit det här samma skyllande på varandra som vi har sett i Finland kring olika coronaåtgärder. Och att det här på något sätt, den där borgfreden från i våras kring coronahanteringen har legat kvar. Men det som det är nog definitivt kommer att bli mera diskussion om när det nystas upp allt mer och mer och kommer mer granskningar, är framförallt den här äldreomsorgen, skulle jag säga. Att inte coronastrategin i sig, utan vad som hände på äldreboendena som drabbades så hårt.
Där får jag säga tack till dig, Marianne Sundholm, Norden-korrespondent på Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och det här var Nyhetspodden. Hej då!